Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
...347 allsvenska matcher som huvuddomare gjorde Stefan Johannesson från Täby. Rekord i den allsvenska historien. Johannesson som idag är domarchef på Svenska fotbollförbundet. 347 frisparksmållösa dagar hade faktiskt en av tidernas främsta frisparksskyttar, Cristiano Ronaldo, under nästan ett helt år av torka när han spelade i Real Madrid. Sveriges 347 fotbollslandskamp spelades mot Danmark 1956 på Råsunda och det blev något av en skandalmatch. Hör här bara, kanske något för olyckspå framöver. När Sverige hamnade i underlägen 0-1 så gav landslagschefen Putte Kock ordet till unge Göran Lindblad från Vaggeryd att simulera skada. Detta eftersom han ville byta ut honom, för vid den här tiden kunde ju byten bara göras vid just skada. Bytet genomfördes, veteranen Gösta Löfgren kom in och sköt 1-1, vilket blev slutresultatet. Danskarna rasade och hotade att avbryta landskampsutbytet och den svenska landslagschefen, han fick sparken. 347 världscuplopp gjorde franska skidskytten Martin Fourcade under sin karriär. Fourcade, som väl kan anses som Frankrikes främsta olympier genom tiderna med tanke på att han tog 5 OS-guld och på manliga sidan tidernas näst främste skidskytt i världen efter norrmannen Ole Einar Björndalen. En av Sveriges främsta friidrottare på 60-talet var ju Dan Wern. Tänk att han var så snubblande nära en medalj på 1500 meter i OS-finalen i Rom där han slutade 4. Och gissa vilken tid han hade? Kan det vara 3:47? Nej, 3:40. Men han hade startnummer 347. Här är startnummer 347 av Sporthuset. Ja, men Jens, Lasse och Tommy här, och Lasse, du är på väg, du är på språng.
Ja.
Men du är med här i starten.
Gärna. Och jag är på väg, kommer troligtvis lyssna på den här podden faktiskt när jag sitter i bilen. På väg till Värmland för SM-final 4 mellan Färjestad och Luleå som jag har 2-1 i matcher. Mm.
Denna torsdag när det här avsnittet kommer ut. Och du, Jens, du wobblar ju fram och tillbaka med anledning av Björklöven. Och där kommer ni lyssna alltså när ni hör det här veta. Blir det en avgörande 7:e match om det blir Björklöven som kommer tillbaka till SHL efter alla år i elitserien, efter alla år i ligan under, eller om det blir HV71?
Mm, vore ju nästan osannolikt med tanke på hur HV gick igenom hockeyallsvenska seriespelet. Men alltså, jag måste säga att jag har en god känsla just nu efter att ha sett Björklöven vinna 2 gånger nere i Jönköping. Tänk om det skulle bli en 7:e avgörande match, ja, där.
Har du också sett matchen eller?
Jag har inte sett alla matcherna. Jag har sett 2 av dem. Och jag tycker de ser bra ut. Jag var uppe och hälsade på min pappa i Sundsvall och ser nu kombinationen äta palt och se hockeymatch. Blir det mer Norrland än så? Det var verkligen en underbar kombination.
Jag tycker ofta när vi kommer i de här lägena, man måste tänka så noga på vad som sägs just nu, därför att den som lyssnar vet ju.
Vi kan framstå oerhört korkade.
Ja, visst vet jag. Man kan framstå fullständigt genomblåst, precis så korsdrag i pallet som man har så ofta. Så att det gäller att värdera orden här lite grann. Men jag har samma... Alltså, HV har möjligheten ikväll. Jag skulle inte vilja, om jag var HV-supporter, ha en match 7 hemma med de ingångsvärdena att ha tappat 3-1 i matcher. Det är en alldeles fruktansvärd dramatik. Alltså. Men det är ett mysigare läge då i sånt fall för Björklöven. Men som sagt, låt oss inte säga för mycket. Utan, och får vi HV upp i SHL, grattis säger jag då. Får vi en match 7, då säger jag... Oh.
Mm. Jag åker till Jönköping då.
Ja, du lär ju inte komma in. Ditt
du lär inte komma in. Det stämmer.
7000 biljetter måste ju baske med sälja slut på 1,5 minut eller något sånt där. Alltså, finns det inget datasystem i världen som kan hantera det?
Vi ska prata om slutspelet också, Lasse, och finalen som pågår mellan Luleå och Färjestad. Där vet vi ju däremot när det här avsnittet kommer ut vad läget är, nämligen att Luleå leder med 2-1 i matcher. Ja. I bäst av 7, precis som i Hockeyallsvenska finalen bäst av 7. Men innan vi tar det så måste jag bara säga, jag har ju liksom gjort till min grej att lyfta fram svenska världsnamn som vi inte tänker på i vardagen. Jag hade ju Isabelle Haak för en tid sedan här. Men nu måste jag också bordtennis. Det är en annan grej jag brinner för. Truls Mörgård, femma i världen. Mm. Denna...
Är det 4 kineser framför?
Jag tror det är 3 kineser och en brasilianare faktiskt.
Oj.
Men senast en svensk nådde till en femte plats på världsrankingen i världssporten bordtennis. Jan-Ove Waldner för 20 år sedan. Och Truls Mörgård nu också etta i Europa. Och inte bara där, för där bakom finns ju också, alltså på topp 20 finns ytterligare ett par svenskar, och Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Så svensk bordtennis är tillbaka på den absoluta toppnivån. Det är nästan som under den gyllene generationen, och det här är tuff konkurrens.
Och det är roligt att podden lyfter också idrotter som inte normalt sett liksom rullar på. Närmast oss, fotboll och hockey är ju som det handlar mycket om. Så det här är kanon, och Truls Mörgård lärde vi ju, han blev ju rikskändis i samband med framgången i världsmästerskapet här förleden. Så att
VM-final ju.
Exakt.
Och 20 år gammal bara. Kommer från Eslöv, som är ju ett riktigt bordtennis... Var ligger Eslöv?
Det ligger i Skåne. Det ligger... Man kör från Malmö förbi Lund. Så kan det väl vara 2 mil efter Lund. Och de har nämligen pingisgymnasium i Eslöv. Som gör att de lyckas fånga upp duktiga talanger och uppenbarligen utveckla dem till, i det här fallet, världsstjärnor.
Nej, men Eslöv, nu kommer du rysa det här. Vet ni vad jag tänker på när ni säger Eslöv? Östen Warnerbring. Ja visst, det är den här 24 hours from Tulsa som ju heter, är det 15 minuter eller vad det är, från Eslöv med Östen Warnerbring. Det är ju en ja, det blir ingen slagdägga kanske, men ja, det var det jag kom att tänka på i alla fall.
Och jag var bara 15 minuter från Eslöv. Och bara 15 minuter från dig. Jag skymtade Eslövs ljus. Ja, jag till och med såg ditt hus. Och det var då det hände. Jag hade fått något skit i förgasaren. Det är sant. Jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid. Det är sant. Och jag var bara 15 minuter från Eslöv. Och bara 15 minuter från dig. Den macken sköts av en tjej. Hon lagar moppen, sa hej.
Den är underbar. Fyndig text. Antagligen Östen som har skrivit den kanske.
Högt i tak i sporthuset.
Senaste nytt när det gäller sporten och kriget som vi ju har närbevakat i sporthuset. Ryssland stängs av från, det tog sin tid, det var med anledning av överklagandet till skiljedomstol och annat. Men nu har man fast stängts av från sommarens dam-EM i fotboll. Det meddelade UEFA, och att ryska klubbar också kommer stängas av från UEFA-tävlingar nästa säsong. Alltså både på herr- och damsidan. Men det som är en riktig röra nu som jag tycker, det är det här med Svenska ishockeyförbundet och KL. Till slut så tog ju våra spaningar i sporthuset om Kom hem som vi hade i ett avsnitt, och landslagsportandet av Jonas Jerebko som borde gälla även andra sporter, som du har varit inne på Lasse, med Tre Kronor skruv hos en stor tidningskrönikör som möjligen gör Svenska ishockeyförbundet lite mer skrajsna än vad sporthuset gör, jag vet inte. Och då blev det rörigt på Svenska ishockeyförbundet. Det skickades ut meddelande om att KL-spelare kommer inte vara med i Tre Kronor, och sen så ändrades det på något sätt. Det var inte av krigsskäl, utan det var av sportsliga skäl, eller var det av krigsskäl?
Ja, det är inte lätt att svara på. Marcus Leif i Aftonbladet var det ju som pratade om Putins pojkar. Ska de verkligen få spela VM? Det är en hård fråga. Men han skrev i sin krönika också att han tycker att frågan skulle ställas till spelarna. Hur ser du på ryska anfallskriget i och mot Ukraina? Och det är precis det vi har pratat om i sporthuset. Så i grund och botten så tror jag en hel del reagerar och ringer hockeyförbundet och säger: vad är det frågan om? Vad står det någonstans? Vad är det som gäller här? Ska KHL-spelare som är svenska medborgare få representera ishockeylandslaget Tre Kronor? Och då kom hockeyförbundet i ett limboläge där lite grann, för de var ganska otydliga. Först sa de att vi ska göra som Finland, och Finland har ju sagt att från och med nästa säsong inga KHL-spelare, finska medborgare i finska landslag, punkt slut. Och då gick Sverige på den linjen, men det måste först och främst stadfästas av ett förbundsstyrelsebeslut. Så att uppenbarligen tar det lång tid att kalla till förbundsstyrelsemöte inom ramen för Svenska ishockeyförbundet. Sen kom ju diskussionen om att vad gäller med de som är i KHL just nu då? Ska de få spela eller inte? Och då blev svaret så här: nja. Då säger man att inte om de har spelat slutspel. Då är de inte uttagbara på sportsliga grunder, hette det. Därför att det var ett par av de spelarna, svenskar, som stod till vinnarklubben i KHL-ligan och poserade på någon bild. Och då ansågs det vara en del av... Ja, då ansågs det vara en del...
Arméklubben.
Ja, att det var en del av krigspropaganda från rysk sida. Och då skulle de inte kunna med. Så att Svenska ishockeyförbundet flackar med blicken. Ishockeyn har ju som rörelse svårt att vara snabba på de här frågorna. Och svårt, tycker jag, att visa vilken tydlig kompassriktning som gäller. Det tycker jag är besvärande. Var står du någonstans inom ramen för helheten i det som handlar om det ryska anfallskriget?
Och sen när man kommer till agentsidan, så såg jag en intervju här i tidningen Expressen med Alosha Pilko, som representerar många av dem som skriver kontrakt med KHL-klubbar och har gjort det i flera år. Och han menar på att det är 100% orättvist, kritiken mot spelarna som spelar i KHL. Det var hans uttalande. Men då bekräftar han också det som Simon Semberg, vår gäst för ett antal avsnitt sen, sa, att det handlar ändå bara, citat, bara om pengar. Men det kan handla om priset för avtalsbrott för vissa spelare, runt 20 miljoner kronor enligt Pilko. Och så han har ju uppmanat sina spelare att, som det verkar, fullfölja sina kontrakt. Men han har också sagt det att vill ni komma ut ur Ryssland så fixar jag det samma kväll. Så det finns inga sådana problem. Utan det är utav, som vi har varit inne på, ekonomisk natur att man har fortsatt spela där.
Men var inte det Pilko som sa att ingen har rätt att döma spelarna?
Ja, det sa han.
Och jag tycker liksom att EU:s sanktioner innebär att personer och organisationer och företag läggs på EU:s sanktionslista om de stödjer eller gynnas av den ryska regeringen. Och flera ryska klubbar har ju en tät koppling till den ryska regimen, så då tycker inte jag att det är något konstigt alls att spelare som jobbar för en KHL-klubb också omfattas av sanktionerna. Mm. Så att jag tycker liksom att man kan inte säga att ingen har rätt att döma dem, för enligt sanktionerna så omfattas de av det.
Sen fick ju agenten i fråga här den alldeles korrekta frågeställningen, tycker jag, från journalisterna Thomas Pettersson och Johan Svensson på Expressen. De avslutar nämligen artikeln med att säga så här: okej, men hur är det med ditt eget moraliska ansvar att du fortsätter göra affärer med Ryssland? Tystnad. Och så säger agenten: det där är en tuff fråga. Ny tystnad. Jag tänker så här: vi jobbar med sport, med idrottare. Vi har inget att göra med vad som pågår rent politiskt i de här länderna.
Det var svaret.
Och precis här, är det någon som kan ha en fråga på hur idrotten, internationella samfund av idrottsförbund, ställer sig i den här frågeställningen i den delen som har med det ryska anfallskriget mot Ukraina att göra? Är det någon som inte förstår, så är det kraftfulla bekymmer med innantilläsning.
Ja, att det egentligen bara handlar om pengar här också för Pilko som har blivit någon slags superagent och den här slovenen som helt har baserat sin verksamhet på KL. Han ser ju nu risken att det håller på att vittra sönder och han sa det kommer garanterat finnas spelare i KL nästa säsong, men där undrar jag banne om han har rätt, för jag tror jag såg att Claes Dahlbäck till exempel som var med i CSKA Moskva nu fick den här kraftiga kritiken. Han har redan nu direkt pang signat för en schweizisk klubb. Mm. Så och där det finns mycket pengar också, de har utökat antalet utländska spelare man får ha, så att jag tror faktiskt att de svenska spelarna kommer att vara försiktiga. Men en finsk trio här, Metsola, Jokipakka och Altonen skrev på för nästa säsong nu för en KL-klubb.
Det låter ju som en god timing med ett finskt beslut att gå med i NATO också.
Ja.
En sak till som jag tycker är viktig. Om du sitter som lyssnar på det här och säger men det är rörigt och det är svårt att hänga med och alltihopa det här. Jag har haft stora problem med mig själv. Kan man ju ha flera skäl i och för sig. Men, och det är att varför hade jag inget som helst resonemang med mig själv inför VM i fotboll 2018 i Ryssland, utan där var jag och jobbade. Trots att de flesta experterna nu säger att det som nu händer startade 24 februari från den ryska anfallskrig, det kopplar ju såklart till 2014 den ryska annekteringen av Krimhalvön. Varför såg jag inte detta 2018? Och mitt svar är att de internationella sanktionerna är styrande. Läs sanktionspaketen från Europeiska unionen där Sverige är medlemmar. Det här fanns inte 2018. Det var inte i närheten av att vara där då. Det fanns sanktioner, men det var inte alls i den omfattningen som är nu. Och de internationella samfunden och idrottsförbunden har ju ställt sig på sanktionernas sida. Det avgör frågan för min del. Det är glasklart vad jag som medborgare i Sverige, vad vi som svenskar och vad idrottsförbunden och folkrörelsen ska befinna sig. Glasklart!
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ni är också välkomna att bidra och delta i diskussionerna oavsett ämne. Hör av er via våra sociala medier. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Sporthuset på Twitter och vår hemsida också som heter Sporthuset podcast. Och introleveransen är ju alltid stark, det känner ni till vid det här laget. Tack för att ni hjälper oss med starten. Jörgen Eksvärd, Anders Fyr, Åsa Johansson och fotbollshistorikern Mikael Häggström nådde hela vägen fram till den här starten. Och det som är häftigt också att ni är så många runt om i landet som, jag menar, det är verkligen från norr till söder, vi märker det, som lyssnar på Sporthuset. Och då kan det ju vara härligt att få uppmärksamma några vinnare. Grattis Norrköping Dolphins som blev svenska mästare i basket på damsidan och har chansen till en dubbel. För på herrsidan står det ju 2-2 i matcher mot Jämtland i bäst av 7 i den spännande finalserien. Den är riktigt tät och jämn. Match 5 spelas denna fredag. Och dubbelguld i volleyboll till Hylte Halmstad som blev svenska mästare alltså både på dam- och herrsidan. Vi ska prata om handboll också så småningom. Men ishockey nu som ju Lasse bevakar intensivt på C-more, och vilket drag det var i den tredje SM-finalen i Luleå när avgörandet kom i förlängning.
Viksten hittar ändå passningen för Emanuelsson, nu utmanar han igen. Nej, då!
Men jag tror inte vi kan ta oss an det här utan att börja säga Einar. Därför att det är så det är en skön historia. Och vi som reser opartiskt med de här båda gängen och underhålls av SM-finalserien och vi blir underhållna, ska strykas under. Vi kan liksom inte missa den historien. Einar Emanuelsson som haft en usel säsong, något sämre än usel, och gjort ett mål på alla matcher han har spelat till höger och vänster genom kvartsfinal och semifinalspel också. Men kört, och han har tränat extra och han har gnuggat och alltihopa det där, och är en synnerligen sympatisk elitidrottare dessutom. Han avgör ju egentligen vad som är den första finalen i Luleå när hela arenan stod och skandera Einar, Einar, Einar. Sen vinner, och då vann Luleå med klara siffror. Sen vinner Karlstad Färjestad med klara siffror fast Luleå börjar bra i match 2. Sen i den tredje förlängning 3-0, Luleå hämtade Färjestad upp. Luleå hade ledningen in mot slutet, men Färjestad kvitterade till 4-4 till slut. Och i förlängningen avgör ju Einar Emanuelsson. Han har ju dessutom gjort mål i ordinarie tid då. Så han står alltså då på två mål i en och samma match, har inte gjort några mål i princip, va? Och tre genom finalserien här. Så det är ju ännu en gång så att hela arenan står under en ganska kaotisk intervju med Niklas Wikegård och skanderar Einar, Einar, Einar. Liksom det är en fin berättelse och historia under rubriken liksom, ge inte upp även när det är grisigt och blåser kraftfullt, stormaktig liknande motvind för dig, va?
Hela hallen bara vrålar ju Einar!
Jag säger, det var gåshud första matchen. Det är snudd på värre nu.
Dammluckorna öppnas. Du har mål nästan i varje match. Vad är det som händer i liksom hela Einars kropp och sätt att spela?
Nej, jag vet inte. Det är bara... Det är liksom, man är taggad på ett helt annat sätt när man går in i det här. Så att det är bara... Gå in och liksom inte tänka så mycket och så. Jag har svårt att beskriva vad som händer liksom. Så att, nej, men det är jävligt skönt.
Det här var ett av Luleå Hockeys viktigaste mål på många, många, många år.
Ja, det är, ja, jag vet faktiskt inte. Men det är bland de skönaste mål jag har gjort i alla fall. Så.
Stort, stort grattis!
Tack så mycket.
Det är en fin finalserie det här. Det kan vara så att den bygger på till att bli en klassiker. Och för att kunna bli det måste den bli lång. Så är det ju. Mm. För den som kommer vinna Luleå och Färjestad blir ju klassisk vad som än händer givetvis. Och nu står det ju 2-1 i serien, men det är som så. Men det kan vara så att det blir en lång historia av det här, därför att det är två lag som fortfarande är på toppen av vad de kan prestera. Va? Och Färjestad har överraskat många genom det här slutspelet, men de är kvar där uppe. Och återkomsten i match 3 i Luleå, den var magnifik alltså. Och än så länge, de har ju trummat igenom slutspelet rejält på hemmaplan, va? Kan de göra det igen den här kvällen som podden kommer ut? Va? Det är frågan. Och så har du ju då Luleå som ju, de tappar ju inte en ledning. Ta Luleå ledningen med 2-0 i matchen över! Det säger vi alltid. Nu hade de ännu större ledning. Men Färjestad kröp närmare och närmare och närmare, va? Du fick en förlängning. Det finns ingredienser som gör att det här bubblar. En intervju med Linus Omark i Luleå där han attackerar Thomas Rodin, den gamle liraren som står och coachar i teamet hos Färjestad, va? För att Rodin hade varit gnällig och skällt och Omark ger det verbalt igen i en tv-intervju och rubrikerna bara dundrar fram. Nej, vi har mycket att berätta om den här SM-finalserien mellan Norrbotten och Värmland.
Ja, och frågan är om det kan bli den tredje då genom tiderna som går till en sjunde. Det har bara varit två som har gått till sju. Alltså det började ju precis efter millennieskiftet att man började spela SM-finaler i bästa av sju, och det är ju två stycken då, och den mest spektakulära, det får man ju säga, är den vi har pratat om så ofta i sporthuset, den 2017 såklart, med där det dessutom blev förlängningsavgörande i den sjunde finalen, vilket ju är ju sanslöst. Men sen hade vi också, nu ska vi se, visst var det HV Färjestad också, ja.
HV Färjestad, det var ju den finalscen där Stefan Liv, HV vann ju fyra matcher, Färjestad tre. Och det var ju den matchen, varje gång HV vann höll ju Stefan Liv nollan. Och du och Lars Gunnar och jag som kommenterar, jag var powerplay-referent där HV avgjorde sjunde matchen där.
Nej, det blir häftigt att följa, jag kommer sitta som klistrad denna kväll när du ska. Ska du kommentera, vara programledare?
Jajamän, kommentering. Jajamän.
Ja, men då önskar vi väl dig, Lasse, en trevlig Karlstadresa och ytterligare en härlig finalmatch, va?
Jag bockar och tackar.
Ja, vi spinner vidare i fortsättningen till det här avsnittet, Lasse. Vi hörs längs resan. Slå en signal,
ja,
från bilen.
Och jag fortsätter lyssna. Ja, ja. Hej, hej.
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 Besök i sporthuset.
Du är ju paddelspelare, Jens. Så du tar hand om kärleksbombningen, eller? Om en stund?
Nej, faktiskt. Jag skulle kunna göra det. Och jag kommer nog att sticka in en och annan grej. Men vi har en gäst som kan desto mer om paddel, för all del tennis. Som också är känd för oss sen tidigare. Men det är debut i sporthuset för Karin Frick.
Yay! Hey! Så kul att vara här.
Ja, välkommen. Ja,
tack.
Du tog bilen upp från Trosa här. Det känns stort för oss att du hedrar oss med din närvaro.
Ja, det gör jag så gärna. Det tar faktiskt inte så lång tid. Jag tror jag körde hit på 45 minuter.
Finns Bomans kvar?
Jajamän. De håller på att bygga om lite.
Okay.
Så de renoverar inför sommaren. Ja. Ja, men det är mysigt. Ni måste komma dit.
Ja, det är verkligen. Jag har varit där. Jag och Katti var en helg där och bodde på Bomans. Mm. Så, vi sitter ju här vid Kristineberg, Hornsbergs strand. Och de gjorde ju glass, jag vet inte om de gör det fortfarande.
Bomans?
Ja, så då fanns det ett glassställe här längs efter. som var Bomans. Där var flitig besökare. Jag gillar glass.
Sen har det faktiskt startat ganska mycket andra ställen i Trosa nu. Så det finns riktigt mycket bra restauranger. Jag hade en tjejhelg där. Ja, men Bomans är ju alltid Bomans. Liksom. Sen så finns det ett ställe som heter Två små svin. Bra
jag
namn,
tänker vi sidan om med mat och sådär. Alltså att
precis,
man ska...
Två små svin, och då syftar jag inte på... Nej, jag ska. Ja, men mat, jag tror att många blir förvånade. Jag hade en tjejhelg. Men de blev lite förvånade över att det var så pass många ställen som ändå kunde erbjuda så pass schysst mat och brunch och fika, fast även på helgen sådär. Mm. Men sen bygger vi ju paddelbanor. Mm. Jag sitter i styrelsen i tennisklubben, så okay. Vi har nu fyra banor som ska ställas klart till semestern.
Någon utomhus?
Det finns utomhus, det finns två nere i hamnen. Eller bredvid hamnen, och sen så finns det en av golfklubbarna som har två banor. Och sen nu är det några banor i Vagnhärad inomhus, och sen så är Trosa tennisklubb då. Vi är lite sena på bollen, men nu kommer vi sjukt starkt.
På bollen, det är verkligen rätt. Men det passar ju bra då, apropå när Mats Strandberg var, han har ju varit hos oss ett par gånger om i sporthuset.
Alltså paddeln kan krossa tennisen i Sverige fullständigt. Det finns många klubbar jag har läst om, inte minst i Skåne då, som inte klarar sin ekonomi med bara tennis. De måste ha paddel också för att få in pengar så att rörelsen går runt. Så att det kan vara ett självbedrägeri lite där, och tror att tennisen klarar sig ändå. För att det är lite av en gammal sport. Många säger att det är en lite mossig sport, tennis. Alltså. Det måste vara någonting nytt. Så att jag är rädd för tennisens framtid, vad det än är faktiskt.
Och då passar det bra med tanke på att det är både och då i den här klubben då, hur du ser på det. För när vi hade Nina Wennerström som gäst, agenten inom både tennis och paddel, så sa hon, nej, det här är en bra korsbefruktning. Fler startar med racketsporter, det tjänar även tennisen på. Medan Strandberg då målar upp en mer dyster prognos med att tennisklubbar har det tufft och padden tar över mer och mer. Hur ser du på det?
Nej, men alltså jag är nog benägen att hålla med Nina där. Jag väljer att se att glaset är halvfullt och inte halvtomt. För att dels, om jag ska se till hur vi har resonerat i tennisklubben, så handlar det om att få fler barn och ungdomar i rörelse. Sen om det är via tennis eller paddel eller båda, jag tror ju inte att de behöver liksom ta ut varandra. Så i vårt fall, vi har inom citationstecken bara två tennisbanor. Men det finns ett enormt intresse för barn att komma in i tennisskolan, minitennis. Och då är ju paddelbanor ett ypperligt ställe att kunna korsbefrukta.
Att man kör tennis där?
Ja, du kan köra minitennis med de minsta barnen på paddelbanorna. Och sen, det vi också vill skapa är ju ett häng för barn och ungdomar efter skolan. Att de kan komma dit, käka sin mellis, göra sina läxor. En bra plats, lite som en fritidsgård, fast du har det med idrotten. Sen om de väljer att spela tennis eller paddel eller båda. Mm. Jag tycker det är svårt att kombinera, men det är för att jag har spelat så mycket tennis. Så att om jag nu har spelat nästan bara paddel och spelar tennis, så känns det ju som att jag håller i en golfklubba med strängar på ungefär. Liksom. Det är sjukt.
Berätta om din tennisbakgrund. Alltså, vi ses ju var och varannan dag med allsvenska sändningar vi tre, men ändå har jag liksom aldrig riktigt benat det här. Jag skulle vilja veta nu.
Mest fotboll.
Hur bra var du?
Men gud. Framförallt är det ju så otroligt preskriberat.
Nej, det spelar ingen roll. Hur bra var du?
Det är som en sån här crime-brott. Hur lång tid får det gå liksom? Ja, men hur bra var jag? Men jag spelade på elitnivå. Jag var stadig sexa i Sverige i min åldersklass. Två SM-guld i dubbel, 10-12 DM-guld i singel och ett år på college i USA.
Om du skulle beskriva dig med hjälp av någon annan tennisspelare som vi känner till, vilken spelstil skulle du säga? Den påminner ganska mycket om den spelaren.
Jag vet inte om jag kan komma på någon sådär rakt av just nu, men jag var ju otroligt offensiv.
Där har alltså, vi det. Nu kommer jag tänka på Mika Zibanejad på bröllopet med Irma. När jag har sett Karin spela paddel, så han säger, Irma, har du sett Karin på paddelbanan? Hon är ett djur.
Ja, men alltså, många tänker om mig som så här, jag är inte så stor, jag är ganska liksom, liten nätt. Och det var väl det jag fick höra. Liksom. När jag var med i Kalanka Cup första året, då var jag 10 år i 11-årsklassen. Då var jag 1,22 lång och fick bära Smålandsskylten, eftersom jag är från Småland, på invigningen. Och jag nådde liksom inte över den, så jag fick luta den när vi stod still. För annars så
var den,
såg,
för huvudet,
den var för huvudet. Liksom. Och det var ju många då som alltid sa så här, men hur kan hon slå så hårt, hon som är så liten? Men det var väl liksom en bra teknik som de la grunden för där i Jönköping. Men sen, så min högsta nivå var väldigt hög, men min lägsta nivå hade behövt bli bättre. För en dag så hade man inte marginalerna med sig, eller det blåste för mycket. Och då funkar inte det liksom, hårda, flacka slag. Jag hade liksom mått bra av, kanske. Min pappa sa ofta, du måste höja dina marginaler. Men det var kul.
Även om det är några år mellan respektive person här i ålder, Jens, Tom, Karin, tripp, trapp, trull, så tror jag vi alla varit uppvuxna i en tid när tennis var väldigt het. Mm. Alltså när man, det var hett att spela tennis. Mm. Men apropå de här domedagsprofetiorna då, hur står det till just nu? Hur ser du på det? Inte bara apropå paddel utan överhuvudtaget. Är det hett fortfarande att spela tennis för ungdomar?
Det finns väl undersökningar som har gjorts på det här, men jag tror inte man kan se att det i alla fall har gått ner. Men tennisen är väl ungefär där den har stått den senaste tiden. Liksom. Det räcker ju att det kommer upp en storstjärna. Man kan ju se på Robin Söderling, han fick ju dra ett rätt tungt lass för han var ensam då, mer eller mindre, i alla fall topp 10. Liksom. Så jag tror en stjärna föder ju ett jätteintresse bland barn och ungdomar, så är det ju.
Favoritspelare i tennis, vilken är din i ditt liv, Jens?
Men det,
i världen.
Björn Borg.
Ja.
Men skulle jag ta någon efter Björn Borg, då skulle jag ta hans värsta rival.
McEnroe.
Ja, med den profilstyrkan.
Ja. Och för mig, oavsett om jag spelar tennis eller om jag spelar paddel till exempel, så vill jag vara McEnroe.
Är det så?
Ja, alltså vinklar. Känsla. Humöret blåsar upp emellanåt.
Answer my question! The question, jerk!
Man älskade ju Borg, men samtidigt så beundrade man John McEnroe.
Ja, tänk den polariseringen. Så snacka om perfekt dramaturgi.
Ja.
Borg mot McEnroe. Det är ganska talande att den filmen om Borg egentligen bara handlar om, alltså spelfilmen om Wimbledon 1980. Mm. Det året du föddes förresten.
Och, ja, det har avslöjat det.
Ja.
Tack Tommy.
Men för min del då, som är några år yngre än vad du är, Jens, då älskar jag Villander, som väl du har jobbat en del med, va?
Ja.
Alltså, och det var min spelstil, för jag var så bra på att springa.
Mm.
Så att jag tänkte att jag ska vara Villander. Mm. Så de ska inte kunna döda boll mot mig. Jag ska hinna upp varenda boll och inte slå hårt utan slå tillbaka.
Helt min motsats då.
Ja, exakt. Det var en kul match som vi hade mött.
Ja, faktiskt. En bra dag så hade jag fått in
Villander, ja. Då passade jag med honom.
Att få jobba med honom, alltså vilket proffs han är. Alltså. Jag tycker nästan han är bättre i Games Chet och Mats, som det väl heter nu, va? Med Barbara Chet. Jag tycker han är fullkomligt lysande i sina analyser,
på sättet Eurosport,
att prata. Ja, precis. Men också att jobba med honom. Så ödmjuk och en otroligt fin person. Alltså.
Vem är din nummer ett då? Alltså, antingen som idol eller som du tycker är bäst genom tiderna?
Alltså på damsidan så, jag och Serena är ju ungefär lika gamla, om inte hon är något år yngre. Jag kommer inte ihåg om hon är 80, 81 eller 82. Alltså det går ju inte att säga något annat. Det är ju helt magiskt på alla sätt och vis. Mm. Jag gillade ju Monica Seles också. Tyckte det var lite häftigt.
Hon som blev knivhuggen.
Ja, det var helt galet.
Finns olyckspåsen? Hur får man ihop den?
Den grejen finns i olyckspåsen. Jag råkar veta det.
Wow.
Mm. Nej, otroligt. Men annars, om vi pratar svenskar. För mig var det ju Stefan Edberg.
Mm.
Alltså,
var du i en handsbacken?
Nej, absolut inte. Det har jag inte. Men jag vet inte, det var någonting. Familjen, vi satt alltid och kollade liksom hemma framför tvn. Och framförallt då på Wimbledon mycket. Och de spännande matcherna som han spelade där. Men sen tror jag också det här att vissa liksom har ju verkligen blivit så offentliga efteråt. Men han har ju behållit sin integritet, mystiken kring honom lite grann. Så där. Ställer sällan upp i studioprogram och sånt. För att, och det får man ju respektera. Men det var då, för mig har han liksom alltid varit en barndomsidol. Sen så, en av de första gångerna jag jobbade i Båsta med tennisen och sände Swedish Open, så hade vi, Wimbledon ligger ju alltid före, så hade vi sänt Wimbledon. Det var något av mina första år som jag fick leda Wimbledon och Båsta. Så när jag kom ner till Båsta, så i ett regnavbrott, jag aldrig träffat Stefan Edberg, han var bara min barndomsidol. Så i ett regnavbrott så sitter jag i receptionen där på Hotell Skansen och väntar på att det ska sluta regna så vi kan gå ut och starta igång igen. Då kommer Stefan Edberg fram och säger, hej Karin, hur är det? Hur går det med sändningarna? här nere. Bra jobbat i Wimbledon ungefär. Och jag höll på att dö. Alltså. Det var stort.
Han blev ju kärleksbombad av Maria Strandlund i sporthuset när hon var gäst. I vilket avsnitt tror du, Jens?
222.
Oh, bra gissat. 243.
Bara gissa. Bra koll ändå.
Nej, verkligen ja. Inte.
Han är ju ganska lågmäld. Jag skulle ta med Johan Eiborg med en imitation där någon gång. Det var ju när han vann Wimbledon 1988 och någon reporter sprang fram och sa: Stefan, Stefan, vad säger du? Du är den första Wimbledon-vinnare sen Björn Borg. Vad säger du? Vad säger du? Jag är så glad så jag tror jag spräcker.
Sporthuset 347.
Vi som sitter här just nu vid poddmikrofonerna jobbar ju annars till vardags mycket med allsvenskan i fotboll, i tv. Och intressant att höra vad ni vill lyfta fram, Karin och Jens, som sticker ut, som ni tänker på just nu när det gäller den här bevakningen och den här serien när vi har kommit en dryg månad in. Det handlar ju om 6 omgångar spelade när vi spelar in det här. Vi har redan pratat mycket om domarna. Det har ju varit uppe som ett tema de 2 senaste avsnitten. Och det gäller ju ja, egentligen all, kanske framförallt hockey och fotboll, där det är upphetsat och uppstressat med kommentarer och verbala attacker mot domarna. Tack för att ni har hört av er med alla de här inskicken också, inte minst via vår hemsida sportisupodcast.se. Det ligger en radda med obesvarade grejer som vi antingen ska ta upp framöver, eller så kommer ni få ett mejl. Patrik Karlsson, Martin Johansson, CR, Peter Nyqvist med flera. Vi har ju också haft uppe publiken förstås. Det är ju lätt att bara slå in den öppna dörren och säga att det är en enorm publik i eufori på Allsvenska arenan. För det är ju faktiskt, i alla fall på stormatcherna med tifo och så. Men annars lite mer fotbollsmässigt då. När ni har varit runt här, vad vill ni lyfta fram just nu? Vad säger du, Karin?
Jag tänkte på det så mycket nu när jag var uppe i Degerfors. En stad, en ort som lever och andas fotboll. Det är så viktigt för dem. Man märker det här kring Stora Valla. Det är liksom ideella krafter. Det är det såklart i större föreningar också. Men det är på ett annat sätt. Det är så mycket större och skyddsnätet är liksom lite större. Men jag, precis när jag gick ut i sändning så stötte jag på ordföranden i Degerfors där uppe. Så sa jag, hur känns det idag? Är du nervös nu eller? För de hade ju då 5 förluster.
Och här kom den sjätte.
Och här kom den sjätte. Men inför den då så frågade jag så här, hur är du nervöst idag? Och då sa han så här, ja, det är så sjukt nervöst. Och jag vill ju behålla mitt jobb, säger han så där. Det är ju verkligen, alltså de här människorna lever ju och dör med fotboll liksom. Och jag tänkte också på det när vi åkte därifrån sen. När Stora Valla hade, liksom, det låg öde, alla supportrar, besvikna supportrar hade åkt hem. Så står Susanne i Degerfors och ordföranden och pratar liksom själva där.
Nikola Djuric, what do you say about this first half from you?
Well, what can I say after 0-4 at home? It's fucking embarrassing.
What's the problem?
Everything is problem, we don't play.
Ja, Nikola Djuric som är väldigt förbannad säger att det var pinsamt. En pinsam insats slog här bakom som ni såg och sprang in.
Ja, 0-6 alltså mot
det. Det stod ju alltså 0-3 efter 16 minuter. Liksom det kändes som det var så många olika känslor. Det var sorg, panik, liksom frustration. Men ändå så här, nu kom det väl bara igår att de kommer hålla kvar i den här konstellationen. Jag menar, vilken annan klubb som helst, framförallt de större klubbarna, hade du haft i någon av de största klubbarna 6 förluster, varav den sjätte är en 0-6 förlust, då hade de ju agerat med att sparka någon tränare eller göra någonting. Det kan ju finnas något fint i att man ändå ger folk förtroende och försöker lösa det, men vi hade också sportchef Patrik Werner i studion efter matchen som var otroligt lugn och saklig, men också väldigt ärlig, att han sa, jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Vi måste titta, jag har så svårt att samla tankarna just nu.
På något sätt så är väl vår identitet att vi ska försöka spela fotboll, och det vill ju våra tränare också, men just nu är vi inte skick för det. Det är livsfarligt liksom när vi håller på och vi får vända och vrida på alltihop. Men vi sitter ju naturligtvis och analyserar och pratar om det här också. Så är det ju. Men just nu är man ju bara besviken över hur det kan se ut. Hur det kan se så dåligt ut om man säger.
Det är försvarsspelet som är problematiken. Och då tänkte jag inför den matchen, nu har de nog gnuggat för att sätta försvarsspelet. För det är det de måste få grepp på. Och så förlorar man 0-6. Så det är ju utmaningen. Kan befintlig tränarstab ihop med den spelargrupp som finns också få till ett försvarsspel som håller allsvensk nivå? För det gör det inte för tillfället. Det är liksom frågan. Och att de kan utveckla ett offensivt spel, det råder ingen tvivel om.
det som är lurigt för Degerfors tror jag, det är de här tränarna som har lyft dem, som har tagit upp dem, som har gjort succén. Jag var ju tidigt ute med profetin att de skulle gå upp. Jag fick ju in det. Men det var ju de då också. Solberg och Holmberg. Mm. Så det tror jag gör att det skillnad om de hade tagit in någon tränare till i år. Mm. Och så hade det här hänt. Mm. Då hade de kanske kastats ut nu.
Ja, de vet vad de kan.
Ja, liksom. Och Andreas Holmberg som hade den här tuffa cancerbehandlingen. Och liksom allting har hängt ihop på något sätt. Så därför tror jag det kommer ta väldigt lång tid. Men det är klart det kan inte...
Och klubblegender.
Ja, precis. Det är det ju. Även som spelare också. Mm.
Källströms fotboll.
Nu i dessa tider när man kommer in i allsvenskan och det börjar dyka upp lite skador och så börjar det helt plötsligt bli ett skadefokus, inte minst Malmö FF som har dragit på sig ett antal och vilket påverkar deras slagstyrka. Och då finns det någonting som heter spelartillgänglighet. I vilken utsträckning finns hela truppen till tränarens förfogande över en säsong? Och då är det nämligen så, om man har hög spelartillgänglighet, det vill säga att spelare är uttagningsbara under säsongen, så leder det till bättre resultat. Korrelationen är tydlig. Och jag pratade alldeles nyss med Marcus Valdén, idrottsläkare, fotbollsläkare, som har koll på det här området. Och de säger det att ute i Europa så är det någon sån här genomsnitt, tror jag var på 85% spelartillgänglighet. Men har man över 90 så genererar det bättre resultat. Direkt tydlig korrelation. Och jag skulle vilja veta, hur ser det ut i allsvenskan? Jag skulle vilja veta och jag är nyfiken på det. Man säger till exempel, nu pratar man mycket om hamstringskador, det vill säga baksida lår. Och det tycker jag är intressant för som kommer till följd av ökad intensitet, mer sprints, mer löpningar i hög hastighet. Och det skulle vara intressant att se.
Vi hade ju, jag tycker att vi hade en rätt intressant resonemang om det i studion som Maxén också var inne på. Skador vid en ny tränare.
Mm.
Hur det påverkar en spelartrupp. Som han drog ju då parallellen till Malmö. Mm. Miloš Milojević kommer in istället för Jon Dahl Tomasson. Ändrar, han gör ju inte det här själv såklart. Han har ju fysion och de lägger ju upp en plan. Men hur mycket det påverkar att man ändrar lite i träningsupplägg?
Mm. Och det blir gissningar. Mm, det blir. För Marcus Valdén här sa bland annat att på en säsong så snittar man 16 hamstringsskador.
Men då ett lag?
Mm. En trupp. Snittar 16. Vilket innebär att ja, Malmö kan ju ha 4-5 nu. Men de kanske har 12 när säsongen är över. Och det är ett bra resultat. Mm. Så man får ju som... Så är det mycket... Med andra ord är ju inte hamstringsskador någonting som är ovanligt. Jag tycker en poäng att det, om man nämner det rätt ofta. Spelar eller tränarbyte... Fick Hammarby problem när Milojević kom in under hösten. Det borde man ju i så fall titta på. Ny tränare nu. Kan det påverka? Så det hade varit så mycket lättare om vi hade den där. Okej, okay, får kolla på den här spelartillgängligheten. Oj, den är väldigt låg här. Vad beror det på? Eller den är väldigt hög.
Och också kopplat lite till åldern. Såklart. Alltså äldre spelare har väl en större benägenhet att dra på sig.
Du har så rätt. 26 år och uppåt. Så ökar det dramatiskt.
Mm. Och där kommer det vi pratade om för ett tag sedan. Individuell träning. Att anpassa träningen för olika spelare.
Ja.
Och inte köra i grupp allt för mycket.
Ja.
Men det är positivt för fotbollen tycker jag att det är så mycket hamstringsskador på ett sätt. För det visar på att de utvecklar explosiviteten. För jag som pysslar mycket med friidrott vet jag att det är en enormt vanligt. Pratar vi om sån här maximal... sprint och så är det ju alltid mycket baksida lår. Friidrotten har ju jätteproblem med det. Och drar man en hamstring så ligger man väldigt nära sin formtopp många gånger. Man ligger alltså...
Det är därför jag aldrig har gjort det.
Exakt. Ja, det är faktiskt så. När man blir äldre då så kanske man inte är lika explosiv. Ju. Så då ligger man ju... Man ligger nästan och krampar. Mm. Ligger liksom lite touchar en kramp. Och så de sprinter som gör när Bolt var som bäst och så var det alltid låga precis och så lite, det är så nära att han får en hamstringsskada. Så det är också att då jobbar man mycket med explosivitet som kanske inte var förr på din tid, Jens.
Så kan det vara. Ja. Så kan det mycket väl vara. Jo, men det är ju alltså, påfrestningen just kopplat till att löpa i höga hastigheter. Det är ju klar väldigt stor skillnad om man bara går 10 och 20 år tillbaka. Alltså det är en helt annan påfrestning som är på spelare idag.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Karin Djuret Frick har tagit fram två racketar. Vad är det? Paddelrack.
Ja, två paddelrack. Ett som är lite mer avancerat för lite mer avancerat spel. Och ett som är lite mer ett nybörjarrack.
Vilket är ditt?
Båda mina, fast inte längre det här nybörjarracket. Det är min son som brukar spela med det nu. Så det är bra när det kan gå i arv till barnen.
Jag fascineras av att det inte är några strängar. Nej, hur är det för dig som gammal tennisstjärna?
Man saknar ju det här lite. Ja, att liksom, hur känns strängningen? Liksom? Ja. Framförallt tixen man hade på tennisbanan, att man rättar till strängarna hela tiden.
Det knäpper ju ganska skönt.
Ja, det gör det. Speciellt ute på grus, en torr sommardag.
Berätta nu, Karin, varför är paddel så otroligt roligt och populärt?
Ja, men det är väl det som många alltid pratar om, att alla kan spela paddel. Även om du inte har hållit på med någon sport direkt tidigare, inte hållit på med boll så mycket. Så jag ser ju jättemånga, inte minst på tjejsidan, om du inte har hållit på så mycket med sport eller bollsporter, så kan du ganska snabbt komma in i det. Jag har ju sett tjejer som jag liksom inte har sett idrotta så mycket innan som spelar riktigt bra paddel nu. Också på här sidan naturligtvis. Men jag är ju i grunden en lagspelare. Alltså jag älskar ju, och som när vi jobbar med våra sändningar så är ju vi ett lag. Jag älskar den känslan. Att alla är lika viktiga, för annars blir det inte bra liksom. Och så har jag hållit på med jordens mest individuella sport, tennis liksom. Visst, man kan spela dubbel, men annars är det ju, du är ju så ensam. Så för min del nu, som har hållit på med tennis, så har ju steget i paddel inte varit särskilt långt. Tennis är så mycket svårare, det är mycket mer ensamt, distanserat. Även om det har sin charm såklart. Men du, liksom, fyra stycken på banan, det är mindre bana, mer intimt, snabbare spel.
Från vilken racketsport växte den fram egentligen?
Det har ju funnits liksom både alltså tennis, pickleball och paddeltennis finns väl i också, va? Det var ju någon kunglighet, någon spansk kunglighet som begav sig till Mexiko eller något, tror jag, och fick testa på paddel, och sen så åkte han hem och anlade banor. Sen hade han någon rik kompis från Sydamerika som var där och föll för det fullkomligt och åkte hem och spred sporten liksom. Så det är ju, det är väl någonstans där det hände, säger någon liksom. Men sen har det ju bara exploderat. Alltså Spanien är ju en jättestor nation. Om man tar Europa så är det väl Spanien, Portugal, Italien, Frankrike, men sen kommer Sverige där någonstans.
Ska vi ta en liten regelgenomgång också? Hur funkar det?
Ja, men man räknar som i tennis. Och sen är det ju lite sådär vad man, jag gillar ju att spela riktiga tennisgame, alltså långa tennisgame, men på toren i paddel så är det ju no add, så vid 40 lika så är det avgörande boll då. Men du måste studsa bollen innan du servar, och du får inte, tror jag, slå över midjehöjd, tror jag, eller det finns någon gräns där att du måste.
Finns det någon som fuskar där, tycker
jag? Ja, det gör det. Det finns det.
Då börjar det bli lite onda blickar in i paddelkorten.
Det finns det alltid, eller hur? Men sen så får du inte slå, om bollen går i väggen så är den ju ute. Alltså direkt i väggen. Men sen får du ju studsa, och så studsa i väggen, och då får du ju slå den.
Vilket gör det squashaktigt också.
Ja, men lite.
Hur är det en sportspelare mot en tennisspelare?
Liksom? Jag Så jag vet inte vad du ska säga, Jens, men jag tror att en squashspelare har ju såklart större fördel av väggarna. Tennisspelare har ju generellt en startsträcka när det kommer till att börja spela paddel. Jag kan ju bara säga till mig själv. Alltså, det sitter så djupt rotat i ryggmärgen. Alltså. Jag kan ju fatta, min hjärna kan ju fatta, men släpp den i väggen och slå bollen efter den har stött. Du får mer tid på dig, du kommer lättare och bättre till bollen. Och det går när spelet lugnas ner lite, men när det går fort, då är det så här, det har tagit så lång tid innan det sätter sig. För har du spelat tennis liksom i 30 år, det sitter ju i ryggmärgen att allt som du släpper förbi dig, då är bollen borta liksom.
Och jag tycker att det, för mig är det som spontanidrott när man ute på baksidan kritade upp en plan att spela minitennis på sommaren. Alltså det finns någon, jag tänker till och med på de här skumgummibollarna och man, det för,
underbart.
Ja, så känns det. Så känns det tycker jag med paddel. Det känns inte som att det blir för pretentiöst, utan det blir lekfullt direkt.
Som det har varit för mig då, som har tävlat i tennis många år, när jag slutade med det så kände jag så här, fasen, jag hittar ingenting som jag får en riktig kick av, som jag tycker är kul. Jag tycker inte det är kul att vara ute och springa liksom. Jag körde crossfit ganska mycket, eller gör det ibland, och det tycker jag är så här, det är kul, men man vill ju ha en boll liksom. Jag har inte känt att jag har hittat det där. Och sen så testade jag paddel faktiskt under pandemin. Det var då jag började spela på riktigt. Då spelade ju i och för sig alla paddel. Det var ju det enda man fick göra, konstigt nog, fortfarande.
Ja, så var det faktiskt med banor i Globen och så vidare.
Paddelpandemi, men det var ju, allt stängde ner men inte paddeln. Liksom. Det är ju väldigt intressant. Men så var det i alla fall. Men då kände jag ju, som du är inne på, Jens, att speciellt om man har hållit på med en sport som tennis, så var ju startsträckan var ju väldigt kort. Även om man, som jag då, var väldigt offensiv tennisspelare, det ska man ju inte enbart i alla fall applicera på paddelbanan. För där handlar det ju inte om att döda bollen. Det handlar ju om att inte missa och vänta på rätt läge. Och det där har ju också varit väldigt svårt för en offensiv idrottare, att lugna ner spelet lite grann ibland. Du behöver liksom inte döda direkt, utan du ska snarare
spela smart snarare än spela hårt.
Ja, men det jag ska säga då, helt plötsligt så bara väcktes den här tävlingsjävlen i mig igen.
Djuret
som Mika Zibanejad kallade. Ja, men alltså, man tänker så här, nej, men nu har jag blivit vuxen och nu är jag mer lugn och mogen och jag är en väldigt lugn person liksom. Men alltså, när jag, det är ju något som händer på paddelbanan. Och jag blir aldrig arg på någon annan. Jag skulle aldrig bli arg på den jag spelar med eller så här, men jag blir så jäkla förbannad på mig själv ibland, för att jag kan känna så här, fan, så kan du missa den här bollen liksom.
Det där verkar ju vara en grej också. Det kanske är värt ett. Har du spelat mot Fredrik Wikingsson?
Ja, med och mot.
Alltså, vad är det som händer egentligen? Jag lyssnar på deras podd då. Han verkar vara fullkomligt gå bananas var och varannan dag, slå sönder racket till höger och vänster.
Men du är nu någon slags John McEnroe typ i paddelhallarna. Där kommer han in, den där stöddige jäveln.
Fast det är en enorm, det är, grejen med McEnroe var ju hans talang och hans gudabenådade då bollkontroll.
Och det skrev Berger till mig, det är ju roligt att han skrev det också. Han skrev det, han tror han är John McEnroe. Och det är något.
Nej, men det kan han inte ha skrivit.
Han skrev det.
Vi spelar ihop. Vi.
Jo, men det fanns väl en skämtsam liksom stämning i det här. Men det han menar är väl att du känner att någonstans att du bjuder på en show.
Nej,
att du är generös.
Det svartnar.
Ja, men han är väl sån oavsett vilken.
Nej, men det händer något på paddelbanan, säger han.
Ja.
Alltså, han spårar.
Ja, han kan.
Alltså, är det vanligt att, är det paddelfenomen eller?
Alltså, jag har ju spelat golf med honom också. Det kan ju spå. Okay. Det känns som att det ligger något i hans personlighet. Jag älskar Fredrik, han är fantastisk, men lite instabil i humöret ibland kanske. Men han, åt båda håll ska sägas.
Ja.
Om man slår in en fin boll så kan han säga, som han gjorde häromdagen, sa han till mig, det är en ära att känna dig, sa han, när jag slog in en boll som vi gjorde att vi vann någon poäng.
Ja, det var ju snyggt.
Det var snällt.
Ja.
Jag tycker att den här underhandsserven är ju också, tycker jag, så genial. Mm. För om man tänker sig serv och så är det någon som servar riktigt bra, så ger det sånt otroligt övertag i bollen direkt. Medan underhandsserven är ju ett väldigt snällt sätt att sätta igång spelet på.
Så blir det inte lika mycket missar heller i form av dubbelfel? Och
ja, Och retur i nät och så, ja, dog bollen där. Så att, nej, det,
men det verkar vara det här med, men man ska bara tratta ner, så tycker jag det låter som att ändå det här med umgänget som du började med, Karin, att det är en stor grej. Vi pratade om senast med Sanne Lindström hur vi var på en restaurang och plötsligt började han och kypa som man aldrig hade träffat. Så kan vi boka tid imorgon? Det händer inte i något annat sammanhang.
Nej, men det är väldigt kort och det skapas massa paddelgrupper och man behöver inte känna varandra utan bara, men vi har en plats över, är det någon som kan ta den? Så här, ja, men jag träffade henne eller honom, kolla med henne och sen så man kan så här hälsa vid nätet när man kommer dit, bara hej, vad heter du? Och sen så bara kör man liksom. Mm. Jag upplever som du säger, Tommy, att den startsträckan är jättekort. Så helt plötsligt så träffar jag liksom mina gamla tenniskompisar från 90-talet. Mm. Början på 2000-talet där liksom. Som inte jag har träffat på, ja, men sen dess. Som också var elit då inom tennisen. Som också har börjat spela paddel. Så det är väldigt många från tennisen som har kommit in i paddelvärlden. Och det kan man ju se inte minst på förbundskaptenerna i paddel. På här sidan är det Jonas Björkman.
Mm, och, förbundskapten
på, ja, och på damsidan är det en tjej som heter Marie Andersson som jag spelade tennis mot. Så att, och var det, för 2 år sedan så hade vi liksom runt 600 banor i Sverige. Nu är vi snart uppe på, ja, men jag tror vi ligger runt 4000 banor. Och det är klart att det har varit en överexploatering under pandemin. Då åkte ju folk liksom 7-8 mil för att spela paddel, undertecknad, inkluderad. Och det gynnade ju de här hallarna som kanske låg lite off. Mm. Men jag menar, de har ju fått det mycket tuffare nu, för man ser ju att det har blivit en lite avmättning. Samtidigt som folk spelar inte bara paddel på arbetstid längre, utan nu måste de faktiskt vara på jobbet igen när pandemin är slut. Jag tycker det är så bra, den här reklamen på tv.
Och vad gör era föräldrar då?
Min mamma programmerar. Min pappa spelar paddel.
Jaha. Han kanske jobbar med något också?
Nej, jag tror inte att han hinner. Han har jättemycket paddel han måste göra.
Jag förstår.
Jag tycker den är så spot on liksom. Nej, men så att, sen ska man komma ihåg, de är med i RF nu. Det var väl ett litet motstånd där.
Ja.
Och padden är också ett wildcard till årets SM-vecka.
3 grejer jag vet du älskar. Vad gör du helst imorgon? Spela golf, tennis eller paddel?
Jag ska faktiskt spela golf imorgon. Och vet du med vem?
Nej.
Fredrik Wikingsson. Men på fredag då ska jag faktiskt spela en paddelturnering också.
Ja,
så det är lite så här, det är ju så mina dagar är ibland när jag är ledig. Men då har vi faktiskt ett välgörenhetsevent som jag är med och hostar nere i min hemstad Jönköping.
Mm.
Så då är det företag som får anmäla sig och så spelar vi paddel. Och så går pengarna till barn som kommer från Ukraina till just Jönköping.
Mm.
Så att, vi har, det heter Tappra barn. Det finns i Jönköping, Linköping och Norrköping.
Du undviker frågan.
Vad jag gör helst.
Golf, tennis eller paddel?
Ja, men absolut paddel.
Det är så?
Ja. Ja.
Vi ska dra en lapp till nästa vecka. Och jag ska bara säga det att om ni vill veta hur ni ska skydda era hälsenor, för det rasar ju in hälseneskador in på vårdcentralerna.
Värm upp.
Exakt, och det har vi faktiskt i vårt avsnitt 255. Då Miro Salar i det avsnitt som faktiskt hette Paddelchocken berättade hur man, kommer du ihåg det, vristhopp och grejer, hur man ska hålla igång. För det är inte bara att kliva ut. Många kanske tänker det är så enkelt där, det är ingen det. Puff, så smäller det hälsenan. Eller hur? Mm.
Man har haft några gånger när man har känt.
Den här lägger vi undan då. Paddellappen.
Yep.
Så plocka fram vad vi ska kärleksbomba nästa vecka.
Mm-hmm. Spännande. Då ska vi se vad det står på den här.
Du kan visa upp den för Jens. Så kan Jens få liksom göra en liten habrovink. Oj, den var väl...
Den var väl ihopknägglad.
Mm-hmm. Det där är ju en familj bestående av flera idrottare. Och inom flera olika sporter dessutom.
Oj, spännande.
Ja, vad säger du, Karin? Fyll på.
Jag tänker på basket.
Jag tänker på hockey.
Ja.
Och så kan man tänka på, för jag ser ju lappen också, man kan
jag
också tänka
på hockey också såklart.
Ja, man kan faktiskt också tänka på spjut.
Ah.
Ja, för det är ju så här, det står Eldebrink. Mm. Här kan du välja att vraka. Mm. Antingen så tar du Anders Eldebrink, hockeystjärnan, eller så tar du Kent Eldebrink, OS-bronsmedaljör i spjut 1984 i Los Angeles. Och hans döttrar, är det du tänker på, Kents döttrar alltså, som ju då blir... Ja, vad blir de till Anders? Det är alltså, Anders är deras farbror.
Brors döttrar.
Ja, exakt. Och det är Frida och Elin, va? Mm. Som, ja, det är väl de främsta i svensk basket på damsidan i modern tid.
Mm.
Får man säga. Så att, frågan är hur vi, det kan ju bli lite...
Ja, men verkligen. Man kan välja vinkel eller inkludera alla. Eller,
tror att det blir en besvikelse om jag går all in på Kent?
Det tror jag faktiskt.
Det beror på
inget ont om Kent.
Prata bara spjutfinal, inte 84 eller så här.
Det skulle du kunna göra.
Ja, verkligen. Det var, undrar om det inte var Tom Petranoff från USA som vann det spjut. Han var kul, Eldebrink.
Mycket kul.
VM 87. I hockey alltså.
Anders.
Ja, med det här målet mot ryssarna. Han var väl med på isen då. Bengt-Åke Gustafsson, Albelin och kompani. Ja, det tar vi nästa vecka. Vi ska avsluta för idag. Tack Karin för ditt besök.
Tack för att jag fick komma.
Men först ska vi rätta oss när det gäller en kommentar kring Superettan i förra avsnittet, Jens. Det var lite oschysst mot dig, för du fick ett manus i din hand som inte var korrekt. Och det handlar om Skövde som är nykomlingar i Superettan och faktiskt leder serien. Det där är någon tradition i Superettan att lag som går upp, det var ju Värnamo, det har varit Mjällby, de går rakt upp i toppen direkt. Märklig serie i Superettan. Mm. Men det är alltså Skövde AIK. Ja, exakt, det är Skövde AIK som är nykomlingar och inte IFK Skövde.
Bra.
Och det är så att de leder faktiskt fortfarande nu när det har gått någon vecka till efter 5 omgångar. Klubben som, alltså de har varit ganska högt upp i seriesystemet tidigare, Skövde AIK. Kanske får börja spana in dem inför allsvenskan. Alltså. Man vet inte vad som händer. De kvalade upp till allsvenskan på 70-talet också. I början av 70-talet. När det är IFK Skövde, då är det framförallt handboll på programmet. De spelar i division 3 i fotboll. Och IFK Skövde, de tog SM-silver i fjol på här sidan i handboll och är just nu på väg mot final igen. Leder semifinalserien mot Kristianstad med 2-0 efter två dramatiska och täta matcher när vi spelar in den här. Och i den andra semifinalen i handbollen så möts Sävehof och Ystad. Men då kommer vi också tillbaka till Skövde när det handlar om supportersången. Vi fortsätter ju att få det utav er där ute via vår hemsida sportersepodcast.se. Det här kommer från Tobias Samuelsson. Jag är Färjestads supporter och hoppas såklart på SM-guld fortfarande, kan jag tänka mig att Tobias gör. Men det här är ingen Färjestadslåt. De har ju till exempel här Den sköld du klär som Färjestad brukar ha på sina hemmamatcher. Utan jag har en från barndomen när jag själv spelade ishockey. Och det är Skövde IK, så här kommer ytterligare en Skövde-variant. Deras officiella låt. De håller till i Hockeyettan numera. Nu spelas låten inte så mycket i arenan längre, skriver Tobias. För det har kommit en ny, men så fort jag hör den så kastas jag tillbaka in i Billingehovs omklädningsrum. Så vi ska avsluta med den här Skövde IK-låten. Vi hörs igen nästa vecka, Jens. Och tack Karin, och fortsätt vara djur på paddelbanan.
I promise.
Hej då!
Hej då!
Huset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.